God morgon från Paretodesken torsdagen den 23 september. Wall Street steg igår efter Fed-mötet. Så väntat gjorde Fed inga ändringar av varken räntan eller stödköpen. Men Fed var högre än väntat och signalerade att de kommer komma med tapering-beslut på deras novembermöte. Mer än hälften av ledamöterna vill ha räntehöjningar nästa år och Powell sa att de siktar på att fasa ut stödköpen till mitten av 2022. Men börserna tog det hela med ro och Dow Jones stängde på plus 1%, S&P 500 lika så och Nasdaq lika så. Idag får vi europeisk PMI preliminärt för september och så börjar Carry Group handlas på börsen Ryds bilglas. I Norge så får vi norskt räntebesked klockan 10 och Norge väntas ju bli den första centralbanken som höjer räntan igen, så det blir spännande att se klockan 10 alltså. Här på Pareto på morgonen har vi pratat Assa Abloy där vi upprepar köp och riktkurs. Vi har också släppt en uppdatering av Autoliv där vi upprepar köp men tar ner riktkursen något till 910 från tidigare 1000 kronor aktien. Vi pratade också Hexatronic som har gått in i datacentermarknaden genom ett amerikanskt uppköp. Men nu blir det mer fokus på Norge för vi ska prata shipping med vår globala analytikerchef Erik Håvardsen. God morgon Erik.
God morgon.
Svenska investerare har ju inte jättebra koll på shippingsektorn. Kan inte du berätta hur det är att investera i shippingbolag?
Ja, det kan ju vara farligt för det är ju extremt cykliskt, ikke sant? Shipping är en väldigt liten del av en vär råvarukedja. Alltså den data keyboard vi har här är mest sannolikt producerat i Kina, ikke sant, och sent på en skip till Europa. Och det är ju när du är en så liten del av en varukedja eller en logistikkedja, så betyder det att liksom har du ett skip för många så går ratan ner till marginalkost. Och har du ett skip för lite, som vi har sett i år i flera sektorer, så kan liksom ratan gå extremt högt då i procent av liksom vad det kostar att göra eller laga en båt. Så det är väldigt volatilt och väldigt exponerat till på mode råvarusentiment och råvaror egentligen då, kan man si, för att si det väldigt enkelt.
Och jag har fått lära mig att det är viktigt att hålla koll på om de har en ny eller gammal flotta. Varför är det viktigt?
Det är ju något som blir viktigare och viktigare i åren som kommer. Och det går ju på liksom allt det som har med dekarbonisering av världen. Alltså shipping är ungefär 2,5-3% av världens CO2-utsläpp. Och väldigt lite blev egentligen gjort med design av skip liksom från år 2000 till 2013. Och så har vi gjort lite, men det är fortsatt väldigt mycket man kan göra. Så industrin eller International Maritime Organization som liksom är huvudorganet har ett mål om att reducera utsläppen med 40% från 2008 till 2030. Och för att nå det så måste vi göra ganska mycket. Och då är det enklaste och ersatte gamla båtar typ bygget 2000, 2001, 2002 med ny teknologi. Och det är ju något som på något sätt blir ett genomgångstema då i de nästa åren. Och de skeppsägarna som har gamla båtar kommer till att få problem. Alltså om du är HM då i Sverige, så önskar du inte att få ett stämpel på en som brukar gamla båtar och släpper ut mycket onödig CO2. Så alla blue chip liksom bra bolag kommer till att vilja ha nya båtar.
Vi har ju täckning på en mängd shippingbolag och de är uppdelade i vad de fraktar. Vi har bulk, vi har olja, vi har gas. Vad har vi mer?
Ja, vi har container i tillägg då. Så det är liksom de huvudområdena, ikke sant? Du har dry bulk som på något sätt är lite allt möjligt då, men i huvudsak typ iron ore, alltså materialer och mineraler men också andra ting. Och så har du gas och olja som är väldigt stort i Norge uppenbart. Och så har du container hvor AP Møller Mærsk, ikke sant, i Danmark är världens största bolag och tjänar helt fantastiskt med pengar just nu.
Tittar man generellt på shippingbolagen så har aktiekurserna gått väldigt bra i år. Vad beror det på?
I huvudsak två ting. En är det vi snackar om med liksom en sån supercycle nesten da, i råvarer, som man har sett, ikke sant? Det har man dere sett i Sverige også, at etter covid så har du hatt noen år innan covid hvor du har investert lite i ny kapasitet, og så kommer covid, alt stopper opp, lageret trekkes ned, ikke sant, over hele verden, og så skal vi få i gang hjulene i verden igjen, og da må du både begynne å bygge lager, men du må også liksom, når du har fiscal stimulus og så videre, så går demand opp veldig mye. Det har vi jo sett i råvarepriser, ikke sant? Enten det gass eller kull, da, altså kål, gått til nivåer vi på en måte aldri trodde skulle kunne hende igjen. Så det ene tingen, sterke råvarepriser, som på en måte sterk etterspørsel, du behøver skip, og når råvareprisen høye, så kan du også betale mer for båten. Og det andre jo at covid fortsatt gjør at ting tar lang tid. Så når du kommer til en havn, når du skal kanskje bytte ditt crew på båten, eller når du skal få varen ut av havnen, før så gikk det veldig smidigt. Nå er det ikke så smidigt, ikke sant? Når du får en havnearbeider i en havn i Kina som har covid, så stenger alt ned, og man må begynne på nytt. Og sånn er det hele. Så er disse frictions, ikke sant? Supply chain disruptions, som man prater om, og som igjen svenske bolag prater om, som også er positivt for shipping, da. For du trenger mer skip for å gjøre liksom samme mengde jobb. Så de to tingene har dratt utilization på flåten, og da raten opp veldig i år.
Og du tror at aksjekursene kommer fortsette at gå opp?
Ja, man skal være litt forsiktig når liksom alle er super bullish og alt er fantastisk. Vi tror jo man skal begynne å være litt forsiktig med dry bulk, for eksempel, hvor ting har gått veldig høyt. Vi tror kanskje oljetank da, og Frontline, norske bolaget, eller det var jo innan et svensk bolag faktisk, men Frontline norske er kanskje det mest interessante just nu, for at vi ser jo i oljemarkedet at ting er ganske tight, oljeprisen er relativt høy. Vinteren nå, ikke sant, når du har naturgasspriser så høye, da kullpriser så høye, kommer det til powerplant til å begynne å brenne fuel oil, og olje da, oljedemand kommer til å gå opp, og der har du en sektor hvor ratene enda er veldig lave, så de kommer til å gå mye høyere. Så vi tror man skal være litt selektiv, mer selektiv enn man var, men særlig innenfor oljefrakt bør man eie litt aksjer nå inn i vintersesongen, som vanligvis er ganske sterk.
Så Frontline er interessant. Hva har vi mer for topics i sektoren?
Jeg tror også et annet bolag som også eier seg Jon Fredriksen, Flex LNG, som gjør LNG, altså liquefied naturgass, som har den absolutt beste flåten, betaler en bra dividende, og går også inn i høysesong, ikke sant? Shipping er litt sesongmessig, og i vinteren nå, altså når vi ser nå på det som de stakkars asiatene som betaler 7-28 dollar per MMBTU i LNG, teoretisk da, når du kan kjøpe det i USA for 5 dollar per MMBTU, så er det en vanvittig spredd der. Så vi kommer til å se mye, en stor økning inn i vinteren nå, av naturgass som går fra USA til Asia, som gjør at man trenger masse båt. Og da er Flex LNG veldig bra posisjonert, og aksjen er billig.
Så Frontline och Flex LNG. Tack så jättemycket Erik, och vi får fortsätta att följa upp shippingbolagen här i Sverige. Och om man är intresserad att höra mer om de här bolagen, så tycker jag att man ska gå in på vår hemsida och titta på videointervjuerna vi gjorde. För vi intervjuade både Flex LNG och Frontline förra veckan på vår energikonferens. Det här är en intressant sektor, så jag tycker definitivt att ni ska kolla in de intervjuerna. Och så tycker jag att ni har en riktigt trevlig torsdag.